En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrible person.
Sillypodden samlad, det är torsdag eftermiddag, vi har landslagsuppehåll och lite sillyrykten som börjar sådär spridas ut över nyhetsredaktioner och Twitterkonton och så vidare. Vi rör oss ju ändå mot slutet på säsongen och sommaren ska börja förberedas och nästa säsong ska börja förberedas. Makoto är med mig här i studion som vanligt, så har vi med Frida Fagerlund, vår London-korre. Givetvis med fullt fokus på det engelska landslaget nu, va?
Ja, absolut, visst har jag det.
Jag tänkte att vi skulle börja lite med landslagen. Ett par skrällar får man säga. Thomas Tuchels England som det nu rör sig om. Thomas Tuchel som har kommit in. Han har kommit in med en enda uppgift. Han ska vinna VM nästa år, Frida. Gör man det med Marcus Rashford och Jordan Henderson, tror du?
Ja, det var ju rätt så många som blev förvånade då när truppen kom och det visade sig då. Jag tror väl framförallt att det var Jordan Henderson som många höjde på ögonbrynet åt. Men samtidigt så är jag inte jätteförvånad ändå. Alltså Thomas Tuchel är ju, han är ju inte här för att utveckla engelsk fotboll egentligen. Han är ju här för att vinna VM-guld, så enkelt är det. Och om man då tycker att ja, Jordan Henderson är en av få då på sin position som man faktiskt kan plocka in och som man kan få nytta av. Alltså, fine. Så samtidigt så, vi ska inte dra för höga växlar heller. Det här är ju inte några viktiga matcher sådär, så att det är klart att han kanske vill testa lite och så. Men det folk var mest upprörda över egentligen var ju att Morgan Gibbs-White inte var med från början. Men nu är han ju det, eftersom att Cole Palmer kastade in handduken. Så att honom lär vi ju antagligen få se åtminstone.
Ja, och det är den här klassiska känslan. Om Morgan Gibbs-White hade gjort det, om det, han hade gjort det han gör i en annan klubb, alltså i ett Arsenal eller Liverpool eller Manchester City eller någonting sådär, så hade han ju varit med från början.
Ja, det är ju alltid så oavsett land på något sätt, att om du gör vissa saker i storklubbsmiljö med den pressen som är, så kommer det värderas högre. Titta bara på liksom spanska landslaget med både Barcelona och Real Madrid, som det väger lite tyngre att göra saker där än att göra det i sig, ja, Villarreal eller Sevilla. Och så är det ju oavsett vilket land du är i. Sen det jag tycker är väl intressant med den här truppen är till exempel att han ändå känner att han har sett tillräckligt mycket då av Marcus Rashford i Villa här, för att ändå känna att nu ska han in i den här landslagskostymen igen. Jag tycker det piggar upp och är glädjande, även om det kanske inte är en framtidsman, att Dan Burn får chansen efter det han har gjort i Newcastle. Och sen Miles Lewis-Skelly var väl en liksom no-brainer att ta med utifrån genombrottet han har fått i Arsenal. Sen är det ju ändå underligt att Jordan Henderson på något sätt tar plats. Det tycker jag oavsett. Det känns som de har kanske velat bryta med och kanske gå vidare från, med tanke på att han kanske liksom har klivit ner från den absolut högsta nivån också.
Bara också på Gibbs-White så måste man ju komma ihåg att hur bra än Nottingham Forest har gjort det, så är de ju ett lag som, de har alltså lägst bollinnehav av alla lag. Alltså sett till det är ju deras spel i det, och den fungerar väldigt, väldigt väl. Men det kan ju möjligtvis också spela in då, alltså i Tuchels sätt, att när han väger spelare fram och tillbaka, att det är en sån sak vi inte riktigt vet, men som man kanske ändå bör väga in i den här diskussionen. För jag håller ju med om att det är väl klart att storklubbar får mycket mer uppmärksamhet, men samtidigt får man komma ihåg då att alla lag spelar ju på olika sätt också.
Så är det. Några skrällar i den svenska truppen, skulle du säga, Makoto?
Det piggade upp med Best for Tinelli. Det tycker jag är väldigt spännande. Och sen är ju återigen på samma tema som att England inte har så viktiga matcher, så är det väl samma sak för Sverige egentligen när det här landslagsuppehållet med träningsmatch borta mot Luxemburg och sen mot Nordirland, att det är ju ett läge att testa saker. Och med det här perspektivet, så kul att Best for Tinelli är en av de som testas. Finns ju vissa spelare man gärna vill att man är med. Nu blev väl Emil Holm inkallad ändå i slutändan, men en spelare som jag kanske hade velat ha med från första början. Och det går väl att peka på alla möjliga spelare hit och dit. Jag bara kallt förutsätter att en frisk Daniel Svensson hade varit med i truppen.
Det är ju en faslig ruljans ändå under Jon Dahl Tomasson, får man säga. Det är alltid någon ny spelare, det är alltid någon spelare som är med i en samling och sen försvinner han helt plötsligt. Han testar ju onekligen spelare.
Men vi är väl ganska bortskämda med det i liksom svensk landslagsmiljö överlag inför så här trupputtag, där man förväntar sig åtminstone ett spännande namn för att ha någonting att liksom se fram emot eller titta på. Och i det här fallet så blev det ju Bedford Zeneli som fick chansen, som jag tycker är. Alltså det är en jättespännande spelare,
ja, det
på alla sätt och vis i Elfsborg. Så att,
där gäller det, jag vet inte om det redan var klart, men där gäller det också att säkra upp den blågula framtiden. Där han har ju en brorsa som spelar för Kosovo till exempel.
Ja, så det kan väl ligga något i det också. Sen så hjälper det inte att spela träningsmatcher då.
Men
de ska ju mötas så småningom ju. Så att om man hänger kvar i landslagstruppen så blir det ett spännande möte där. Kan bli jobbigt för hans föräldrar då. Vet vad de ska hålla på.
Vi har inte haft någon sån så här syskonmöte med svenska landslagen, eller har vi haft det?
Det är väl inte speciellt många som har haft, många Chaka länder. Det är inte Chaka bröderna.
Ja, jag tänker var inte Boateng och Boateng,
Kevin Prince och Jerome. Möttes de någonsin?
Tyskland, Ghana möttes väl.
Gjorde de kanske. Hur som helst, det kittlar ju givetvis. Så är det.
Den jag saknar i landslagsgruppen dock, det är ju Jens Kajust som dessutom gjorde mål då här om helgen. Ett väldigt, väldigt snyggt mål.
Omgångens mål gjorde han.
Ja, men honom kan jag tycka att det är lite synd att vi inte får se, för han har gjort det jättebra för Ipswich, även om Ipswich då har haft en rätt så tung säsong. Men det kan ju bero på att han tackade nej till den här samlingen i höstas, då när han hade haft en känning och kände att han ville stanna kvar i Ipswich. Det kan ju vara det som gör att Dahl Tomasson inte ger någon chansen den här gången. Men jag hoppas att han är tillbaka på sikt.
Viljot Svedberg är en sån som han väntat på också, ska få chansen på allvar med. Den har varit lite ut och in i Celtas elva och annat, men det är en spelare som jag tror ändå har liksom kvaliteten. Sen är det ju väldigt tuff konkurrens om offensiva platserna också, så att
ja, verkligen.
Det är inte bara att kräva att kliva in.
Att Elanga kom med liksom lite inte på nåder, han är ju där, han är ju med, men jag menar att han inte var helt given i en svensk landslagselva efter den säsongen han har gjort, det säger ju någonting om hur konkurrensen är, i anfallet just nu i blågult. För att, jag menar, hade vi haft en spelare som varit helt ordinarie i ett lag som befinner sig på Champions League plats i Premier League och spelat vecka ut och vecka in och dessutom gör poäng, jag menar, det har vi verkligen inte haft gott om i svenska landslaget. Nu är han kanske, ja, han är ju inte favorit att starta skulle jag säga, utan han kommer ju få vara en inhoppare.
Tycker och det du? Tror du?
Kommer han ju vara alldeles utmärkt, tror jag.
Tror du? Att han bara kommer få hoppa in?
Just, visst, med tanke på att Gyökeres
saknas,
saknas nu.
Jag tänker i en... Nej, precis. I en fullstark, om alla är friska så att säga, då vet jag inte om Elanga tar en plats i startelvan. Även fast det har väl kanske en del med taktik att göra. Är man ute efter just hans kvaliteter så skulle jag nog hävda att han är bäst på det han gör. Alltså den speeden han har, inte minst med boll, är ju väldigt effektiv i rätt system.
Ja, Luxemburg är ju inte en motståndare, måste tänka för mycket på slutelvan kan jag känna.
Inte så mycket på defensiven överlag, det är bara att köra.
Förhoppningsvis. Även om det är den som behöver kanske jobbas mest med i landslaget.
Ja, så är det ju. Du ska dit va, Makoto?
Ja, ska bli en sväng.
En dit. Sväng till Luxemburg. Ja. Har du varit där förut?
Nej, faktiskt inte. Har du?
Nej, det är ett sådär ställe jag tänker att jag kommer nog aldrig besöka Luxemburg.
Nej, men det
ska man dit att göra.
Ja, se på landskamp.
Ja, det är väl det man gör i sådana fall då. Jag tänkte, vi kastade ett öga ut över det här ganska svalt landslagsuppehåll generellt.
Är du inte taggad på Nations League-kvartsfinalerna?
Alltså, jag vet inte. Hur känner ni inför Nations League-kvartsfinaler?
Jag vet knappt vilka som möter varandra. Det är på den
nej, jag tänkte precis säga det. Alltså jag har inte heller så bra koll faktiskt.
Nej. Det känns faktiskt iskallt. Alltså, jag förstår det här med att det som är värdigt i Nations League ändå finns någon form av tävlingsincitament i de här uppehållen som tidigare var bara massa träningsmatchande utan anledning. Och där kan jag på något sätt förstå och köpa, och att det finns en ytterligare väg förutom kvalet in i turneringar. Men i övrigt när det väl är slutspel, ja, det känns verkligen så här som bara lagen som är med bryr sig om knappt dem. Men såklart att de som spelar, de drömmer väl om att få lyfta Nations League-bucklan.
Ja. Och man förstår ju alla de här återbuden för skador. Alltså spelare är slitna, här har de en möjlighet att faktiskt få vila ett par veckor istället för att spela en i stort sett meningslös, och framförallt för de bästa spelarna i landslaget som inte riskerar, alltså som inte behöver åka och visa upp sig. Jag tänker på en Viktor Gyökeres till exempel i svenska landslaget. Han måste inte åka och visa upp sig för Tomasson. Han kommer vara given i en svensk startelva. Det här är ju en bra chans för honom att rehabba, att komma i kapp. Han har haft ett skade, inte skadefylld, men han har haft en del skador under vintern som har stoppat honom från en del spel. Och försöka vara fräsch och få vila lite inför säsongsavslutningen här. Det ser man ju på ganska många. Cole Palmer är ju en annan sån som då har tackat nej.
Ändå starkt att Isak är där, att han inte hängde med grabbarna till Dubai för att fira den här ligacup-bucklan. Det får man ändå säga, att han sätter ändå Sverige först i det läget. Det är fint att se.
Det gör han.
Ja, det får man säga, att det finns nog folk som hade sjukskrivit sig där och tackat nej och lämnat återbud. Så är det verkligen. Så här, det, Dan Byrne förstår man ju varför han inte gjorde det. Han fick ett landslagsdebut. Ja, det är stort för honom, men i Isaks fall så absolut. Det är honom.
Han kunde ha gjort en Steven Ireland.
Ja, det var populärt. Vad var det han sa, att hans farmor hade dött eller någonting?
Han sa att hans farmor hade dött.
Nej, det stämde inte då.
Och det stämde inte. Nej. Alltså, hans farmor var i allra högsta grad vid liv.
Ja, fruktansvärt.
Så kunde det varit. Steven Ireland, otrolig profil.
Verkligen.
Jag önskar att det var det Manchester City vi pratade om varje vecka på den tiden. Det var ett profilstarkt lag.
Danny försvaret, det har man ju varma minnen av. Han som alltid gjorde självmål.
Sean Wright Phillips och Steven Ireland.
Men Jack Grealish försöker ändå göra sitt bästa för att skapa lite rubriker. Ja, det gör
han. Han hade gått rätt in i det laget. Jack Grealish och Steven Ireland, de hade varit bedrövliga tillsammans utanför planen.
Ja, fast Jack Grealish känns ju sympatisk. Han skulle inte hitta på en sån där ganska opassande lögn.
Nej, han går bara på pubben och tar en skillnad. Pint. Liksom. Alltså, det är mer såna grejer.
Alltså, man vill ju ha fler som Jack Grealish i fotbollen överlag, tycker jag, som ändå på något sätt är en man av folk.
Jag tror inte Pep Guardiola var med där, men absolut.
Nej, men Pep Guardiola är väl inte riktigt en man av folket alltid heller, om man...
Nej, det man kan kalla Pep för mycket, men en man av folket tror jag inte. The salt of the earth, det skulle jag inte kalla honom. Det som händer under de här landslagssamlingarna är att vi faktiskt får en del lite sådär kryddstarka silly-rykten, speciellt när spelarna då intervjuas av sina de medier som de inte normalt sett pratar med, kanske medier i hemlandet som man har en annan relation till. Man försäger sig lite saker, ibland så uttalar sig spelare om varandra på ett sätt som går lite utanför mallen som vi är vana vid när de här stora drakarna till fotbollsturneringar liksom sätter lås och spärrar på alla uttalanden, för att det är ju hopplöst att få ett normalt uttalande från en spelare under säsong, Frida, det vet du.
Absolut, där får man slita hårt för att få citat.
Ja. Och en sån är ju Alexander Isak, som såklart fick en massa frågor utav oss svenska journalister nu till samlingen om sin framtid i Newcastle. Vi fick ju inga svar, givetvis. Men någonstans med alla rykten som har varit runt Isak och med att frågorna kommer fortsätta ställas med tanke på succén han har gjort, så gick ju Newcastles ordförande och då tillika vd för den saudiska investeringsfonden Yasir Al-Ramayan ut tidigare veckan här och sa orden då till Newcastles sporthierarki: tacka nej till alla bud på Isak. Och då får vi räkna med att det är det de kommer göra, eller Frida?
Ja, de verkar ju inte sitta i samma sitt som de gjorde förra sommaren när det pratades om att de eventuellt då skulle behöva sälja antingen Isak eller en sån som Bruno Guimaraes. Men nu ser det ut att vara lite stabilare, vilket innebär att Newcastle sitter ju med makten i det här fallet, eller den mesta av makten, eftersom Isak har 3 år kvar på sitt kontrakt. Så att det är ju en lång tid, vilket innebär att då måste ju buden väldigt högt upp, och dels har vi inte så många klubbar som kan lägga 2 miljarder på en spelare eller ens vill göra det. Och då i det här fallet att Newcastle inte vill sälja Isak, så att ja, det är klart att det kan hänga på huruvida Newcastle tar en Champions League-plats eller inte och sådär. Och Isak vill ju naturligtvis spela i Champions League, alltså säsong in och säsong ut. Men just nu så är det ju Newcastle som har bollen i sin korg, så att säga. Så att jag tror ju inte att han kommer lämna i sommar. Det är möjligt att han kommer lämna för La Liga på sikt. Ja, men om x antal år när hans kontrakt går ut. Alternativt då att han skriver på en kontraktsförlängning och blir ja, bäst betald med råge i Newcastle. Och kanske eventuellt att det kommer bli lite grann som Erling Haaland då, som ju skrev på ett monsterkontrakt med Man City. Men nej, jag har svårt att se att Alexander Isak kommer flytta på sig av de här anledningarna nu i sommar åtminstone.
Men rätta mig om jag har fel. Sa inte Isak till Virgil van Dijk att de skulle ses på försäsongen? Var det inte det här de pratade om efter cuptiteln? Enligt läppläsare.
Ja, ah, det där, man älskar sånt här.
Ja, det är jättekul.
Det är väldigt roligt.
Ja, det är ju intressant att veta hur Isak själv tänker. För precis som ni är inne på där, han säger ju inte så mycket och det är inte förvånande att han inte gör det. Nej. Och jag vet ju att han trivs jättebra i Newcastle och sett till att det är en fantastisk arena att spela på och alla är ju så engagerade i Newcastle. Alltså, jag vet att Anthony Gordon sa det, att han kan ju inte ens gå in i en mataffär utan att vem som helst börjar prata med honom. Alltså det kan vara en 80-årig gammal tant som börjar snacka fotboll liksom, och hur det gick i matchen. Sen samtidigt så vet jag inte om Isak vill ha det så, om ni förstår vad jag menar. Han kan ju inte riktigt röra sig fritt i Newcastle. Men skulle han gå till exempelvis då en Londonklubb, då kommer han ju få ett helt annat sorts liv. Så jag vet inte hur mycket sånt spelar in för honom. Eller om han är fullt fokuserad på att bli en legendar i Newcastle, för det har han ju chansen att bli.
Jag tror ju den här titeln kommer spela roll. Och sen så är det ju svårt att veta vilken väg det spelar roll på. Alltså, att han vinner en ligacup-titel och deras första titel inhämt på 70 år, det gör ju antingen att han känner, shit, jag kan vinna titlar med det här laget, jag kan vara stjärnan framåt och det går att vinna saker här, jag vill stanna och fortsätta. Eller så ger det effekten, nu har jag gett mitt till Newcastle, nu kan jag med gott samvete gå vidare till nästa, för nu har jag åstadkommit någonting här. Jag är på något sätt, färdig kanske är fel ord, men jag har åstadkommit någonting, det är inte ett oavslutat kapitel.
Men är han en sån som bråkar sig bort då?
Det har jag svårt att se att han skulle bråka sig bort. Men samtidigt så är det ju inte bara spelaren själv som har saker att säga till om när det blir liksom såna här stora transferhistorier. Om han säger, jag vill, Liverpool har gett ett jättebra bud, jag vill flytta. Då är det ändå överlag, med tanke på hur mycket makt de här spelarna har, svårt att bara säga nej, du får inte flytta. Utan det kommer nog säkert bli av för det senare på ett eller annat sätt. Sen säger inte jag att de ska träningsvägra sig bort eller något sånt, men...
Oh, men det hade ju varit spicy.
Det hade varit någonting för oss att rapportera om på sommaren, ju träningsvägrande Isak. Ja. Frida som står och häckar utanför St. James Park där.
utanför St. James Park också, inte träningsanläggningen, utan jag står där.
Men, jag vet inte vad den heter, träningsanläggningen. Ja, men jag kanske är där istället. Ja. Nej, men jag tror att det, för jag tänker att när han vann cuptiteln med Real Sociedad...
Ja.
Det fick ju som följd därefter att ja, men han flyttade ju faktiskt till Newcastle. Mm. Han åstadkom någonting med dem på något vis. Sen var det väl där och då absolut, Newcastle hade alla pengar och satsningen och hela den biten. Såklart det fanns en del i det också. Men om det kommer ett riktigt stort bud och de inte har en Champions League-plats att erbjuda, då tror jag att han kommer vilja flytta ändå. Jag tror att stort bud kan mycket väl komma, för det är väldigt mycket
snack. Jag tror att det finns väldigt mycket prestige dock i Newcastles ledning. Och just det här att hela det här projektet, att det vore en törn mot det projektet om han lämnade.
Verkligen.
Så, att så är det. Det är det som får mig att känna att han nog blir kvar, men det är klart, allting kan ju hända.
Ja, jag är nog på din sida där också, Frida. Jag tycker det lutar mer mot att han blir kvar, nästan oavsett vad det kommer in för bud, just med tanke på att Newcastle har den förväntan från sin, liksom... lite speciella ägare borta i Saudiarabien att faktiskt ta det här projektet och göra det till Europas mest framgångsrika fotbollsklubb. Det tror jag är liksom ambitionen. Och ska man göra det, klubben kommer liksom aldrig gå i konkurs. De kommer eventuellt behöva anpassa, eller de behöver ju anpassa, och de har behövt anpassa efter de finansiella reglerna, men de kommer aldrig gå i konkurs, för de har världens rikaste sugar daddy som har stora förväntningar, och då måste man nog i det här läget hålla i Alexander Isak för att kunna locka andra spelare dessutom.
Men om han sitter kvar där mot sin vilja och säger till alla som hör av sig om Newcastle att nej, kom inte hit och bli fast.
Ja, absolut.
Så att, alltså, jag menar, det jag menar såklart att det inte bara är att flytta. Såklart att det kommer krävas vissa saker och såklart det inte är helt säkert att Isak ens vill flytta. Mm. Men om han faktiskt vill det, och jag ser inte att det går 2025, men det kanske går 2026 då, eller 2027 när han inte vill förlänga avtalet. Nej, det finns vägar ut.
Ja, det är klart. Det är, ja, men så är det. Ja, det blir spännande i alla fall. Någon som verkar ser ut att röra sig, en annan striker som är het på marknaden, är Victor Osimhen, som ju har varit utlånad från Neapel, eller från Napoli, efter en stökig sommar. Gjort det superbra i Turkiet. På något sätt visat att han fungerar i fler miljöer. Och under landslagssamlingen nu så var en av hans nigerianska landslagskollegor som sa att Victor, han kommer spela i Premier League till sommaren. Så det var frågan vart, Frida? Det första namnet som dök upp hos alla är Manchester United. Då kom det uppgifter från Italien att Napoli i sin tur är lite sugna på Rasmus Höjlund. Kan det bli ett byte däremellan, någon slags Osimhen eller Höjlund plus pengar då för Osimhen till Manchester United?
Det är ju inte helt otänkbart när du lägger fram det så. Vi vet ju att Rasmus Höjlund, han har ju haft det jobbigt. Nu bröt han ju sin långa måltorka här, men det är ju rätt så tydligt att det var jobbigt för honom att bära allt det här ansvaret som det kommer med att faktiskt representera Man United på sina axlar. Och jag är inte fullt övertygad om att Amorim, alltså är han 100% glad i Höjlund? Är det så att han kan se att de kan uppgradera? Så att jag kan ju verkligen tänka mig att det här kommer hända i så fall. Det är särskilt då med tanke på om det nu är så att Napoli visar intresse för honom, så ja, då är det ju fritt fram.
Men jag undrar om Osimhen är verkligen liksom det som United vill ha in som forward. Alltså det vi ska komma ihåg, han har gjort det jättebra Galatasaray, absolut, men det fanns en anledning till att han inte flyttade förra sommaren. Och det var för att det var för få klubbar som var redo att betala det som Napoli kräver. Och Napoli kommer fortfarande kräva pengar. Han ägs fortfarande Napoli och så vidare. Såklart att han är lite billigare nu än vad det var då.
Ja, plus att det finns ett värde i Rasmus Höjlund också. Inte minst i Italien där han ju gjorde det väldigt bra före han kom till Manchester.
Men vill Rasmus Höjlund till Neapel? Vill Conte ha Rasmus Höjlund? Det finns många frågor. Är Höjlund redo att ge upp United-drömmen rakt av och flytta tillbaka till Italien?
Nej, det är många frågetecken. Nej, alltså, det här med pengar också. Alltså, Man United har ju inte så mycket pengar just nu. Och det vet ju alla om ju. Så att, jag tror väl att det är väl någonting man får... Ja, det får man ju lösa snabbt i så fall. Eller det inser ju Napoli också, att de kan inte kräva hur mycket pengar som helst från Man United längre. Alltså det har ju varit en tid, eller under en väldigt lång tid, där klubbar har känt att ja, men vi kan höja och höja och höja buden. Det kommer inte vara så nu ju. Så är det ju bara.
Nej.
Det är lite andra forwardsen som kopplas samman med United också. Benjamin Šeško ska ju vara på deras lista av förklarliga skäl.
Ja, han var på Arsenals lista i typ 3 år. Alltså jag...
Ja, han är på allas lister och han lär väl göra den där flytten. Vi får väl se exakt hur forwardmarknaden kommer att se ut i sommaren också. Det är ju många anfallare som skulle kunna flytta på sig. Ugo Ekitike gör det ju svinbra i Eintracht Frankfurt, som är alla forward som någonsin har spelat för Eintracht Frankfurt.
Det är ju livsfarligt att köpa.
Ja, jag hade absolut inte vågat värva Ugo Ekitike på en bra säsong i Eintracht, det kan jag säga. Men han är lugn, han är lovande. Vem vet om han får chansen i PSG eller inte igen. Mm. Så han ska också vara på den här listan, sägs det väl. Men ja, och då tror jag väl att sådana profiler lockar väl kanske mer än att lägga väldigt mycket pengar på en Victor Osimhen som inte är den yngsta anfallaren.
Hur gammal är han nu?
Ja, vad har han hunnit bli?
28 kanske?
27 gissar jag. Nu gissar vi åldrar.
Det här är ju en av våra starkaste grenar i Sillypodden, att gissa åldrar. Han är 26.
Han är ändå bara
26. Är ju ingen.
Ja, han är faktiskt nyss fyllda 26.
Ja, men till och med
då tycker jag inte att åldrar är någonting vi behöver bekymra oss över.
Nej, då var det känns att ha varit med i gamet så länge. Men det var för att han kom så ung till Lille där och slog igenom också. Mm. Eller så är det att tid ibland inte passerar så fort som man tror.
Man bara räknar med att alla är äldre än man tror hela tiden. Ja,
Mateta är 27 i alla fall. Och han har ju också varit på United-listan.
Ja, precis. Gjorde en intervju här nu nyligen med Sky. Och han satt med sitt jättestora plåster över örat. Det var,
han vill ju spela vidare, sa han. Lagläkaren bara, nej, kliv av, Jean-Philippe.
Ditt öra sitter inte fast. Vi måste nog kliva av här. Och det kommer ju krävas plastikkirurgi för att få ordning på det här. Ja, det var ingen bra. Mm. Det var ingen bra smäll. Det förstod, nej, man, det förstod man ganska snabbt när man såg det, att komma faran med skruvdobbar på det sättet upp mot... Alltså du vet, det hade kunnat gå så mycket värre. Alltså, han fick väl inte ens hjärnskakning tror jag. Utan det var ju örat som tog smällen, men hade han hade träffat 5 centimeter lite längre fram mot huvudet och träffat rätt upp mot tinningen istället, det hade kunnat vara så pass illa så det vågar man knappt tänka
det
på.
Det finns en anledning till att det blir en avstängning.
Ja, och plus att i halvtid som om ren tillfällighet så hade de ju en rättighetsinnehavare och hade en intervju med Steve Parrish. Och så stod han, och så fick ju han prata om den här skadan. Så det är värsta jag har sett i hela mitt liv. Alltså det blev liksom ännu starkare av att ordföranden stod där då och ja, hade synpunkter på det här. Så att det blev ju en jättegrej med all rätt också. Det var ju en obehaglig tackling, även om det inte var menat såklart.
Det var inte med flit, men någonstans blir det också effekten påverkar.
Ja, någon form av ansvar för vad du gör med kroppen får man ha liksom på något sätt.
Tillbaks till Manchester United då, för att Bildt rapporterade för bara en liten stund sedan här att, för det är inte bara forwards man jagar till Manchester United, och vi vet att det är begränsat med resurser, kan också räkna med att det kommer eventuellt säljas av någon eller två utav de här spelarna man kanske inte förväntar sig sälja vid det här skedet, men den som det pratas om är Dortmunds Felix Nmeka. Det är efternamnet egentligen. Nmecha. För 40 miljoner pund. Dortmunds mittfältare. Det låter som mycket pengar för en mittfältare från Dortmund, Frida.
Ja, nej, men det gör det väl. Men sen samtidigt så, hur värderar man spelare idag egentligen? Alltså de flesta klubbar söker ju sig till spelare som har långsiktig talang snarare än någonting annat. Så det är ju frågan då hur man värderar den.
Ja, alltså så här, han kom ju ganska nyligen till Dortmund. Han har inte varit där jättelänge. Var ju en väldigt omdiskuterad övergång när han kom dit. Det var ju många i Dortmund supporterläger som tyckte att en Mecha då inte representerade klubbens värderingar av diverse anledningar, gamla sociala medierinlägg och annat som signalerat vissa åsikter. Sen så har han ju ändå liksom så här, fotbollsmässigt funkat väldigt bra i Dortmund-tröjan. Ja, United behöver ju löpstarka in i mittfältare ur det här perspektivet, såklart att det är säkert en spelare de tittar på. Om vi ändå är på Bundesliga spåret, de tittar säkert på Angelo Stiller i Stuttgart också.
Något som precis slog mig nu när jag tog upp hans transfermarktprofil är ju faktiskt att han är från Manchester.
Mecha?
Ja.
Är det sant?
Ja. Han precis som en annan spelare vi kommer komma in på, har ju liksom hela sin junior resa i Manchester City, så att han är ju Manchester City-kille från början. Det hade inte jag koll på, men han spelar ju då
som har den bakgrunden, ja. Det är fler än vad man tror, höll jag på att säga, men ibland kan man bli förvånad när man kollar på en spelars bakgrund, så tänker man, ja, Man Citys akademi där också, ja.
Född i Hamburg, flyttade till Manchester tidigt, precis som en annan spelare som vi ska nämna lite senare i programmet här. Men det är lite intressant i sammanhanget ju. För man pratar ju ofta om det där med liksom miljöer och omställningar, att byta liga. Det här är ju inte en spelare som är främmande för såklart staden där han ju bott i liksom stora delar av sin uppväxt. Och såklart den engelska fotbollen och språket och allt det där, va. Så att det är lite intressant. Det hade jag faktiskt inte koll på förrän jag precis nu tog upp det, och det påverkar ju säkert när scouterna är ute och tittar, för man vet att det är speciellt såklart att byta land. Nu är ju inte Nmecha, hur man nu ska uttala det, det är sådana namn man läser och sällan hör uttalas. Han är 24 år gammal, så att det är inte liksom en 18-åring du ska flytta på. Då är det ju lite skillnad, då kan det påverka väldigt mycket att byta land och byta språk och miljö och sådär. Det här är ju ändå en vuxen kar på ett annat sätt.
Det viktigaste för Man United är klart, att inte betala överpriser för spelare som de har lyckats göra de här det senaste årtiondet.
Så nu blir det minustider. Ja,
men en stor, stark, löpvillig tysk landslagsmittfältare, det är ju någonting som Manchester United skulle ha nytta av. Så är det ju, utan tvekan. Ja. Vi tar oss vidare därifrån då till Bournemouth. Ett av succélagen får vi säga i Premier League den här säsongen. Kommer bli brandskattade i sommar, Frida?
Ja, risken är ju att det händer, ja.
Inte minst så har de en försvarare som heter Huysen i det där laget som nu ryktas till Real Madrid. Då blir det svårt, tror jag, för Bournemouth att stå emot. Det ska finnas en klausul dessutom då på 50 miljoner euro, tror jag. Eller pund möjligtvis. På Huysen. Det kan tänkas överkomligt för en klubb som Real Madrid, men det är ändå rätt mycket pengar för en, vad ska man säga, relativt oprövad. Så oprövad är han väl inte. Han har gjort en kanonsäsong ju i Premier League. En av de, en stort bidragande anledning till varför Bournemouth ligger där de ligger.
Spansk landslagsman ska jag säga, som ja, blev uttagen i A-landslaget här nu också. Han är ju en av, det har ju ganska senare tid har börjat öka i frekvensen och rapporteringen om att Huysen ska vara Real Madrids första val till att värva, om man ska värva en mittback i sommar. Det är inte säkert att man faktiskt gör det.
Man kan inte gå igenom ett fönster till utan att värva en mittback.
Titta, de kan nog göra det om de vill. Så här, det finns ju tre spelare som är på tapeten just nu. Trent Alexander-Arnold, som man i Madridpressen räknar som 99% klar. Mm. Du har Huysen, som man vill förhandla ner klausulen på och är intresserad av. Sen tror jag att man mycket väl, om man får indikationer på att William Saliba 2026 är genomförbart och att Huysen skulle stoppa en sån övergång, då kanske man lägger in bromsklossen på den. För jag tror att Saliba fortfarande är den man helst vill ha. Kommer ju aldrig gå att lösa i sommar, men jag tror att man tittar längre på sikt och vill ha honom som ny liksom försvarsgeneral. Och sen är det faktiskt Martin Zubimendi som det pratas väldigt mycket om. Mm. För att man vill ha ytterligare en defensiv mittfältare, någon som kanske ersätter Toni Kroos på ett sätt som inte han, han har ersätt sen i laget. Och, men där är ju Arsenal som ligger väldigt långt framme. Så vi får se om man kan ge sig in i den diskussionen också. Men det är väl de namnen som kopplas till Real Madrid. Men Huysen, där får ju Raul Asensio, också en annan A-landslagsdebutant, dra ett stort last där att jobba lite agentjobb i samband med landslagssamlingen här. Liverpool har väl inga utsända, höll jag på att säga, i spanska landslaget.
Ja. Nej, det
alltså Huysen har ju gjort jättebra sen han kom in och spelar med en väldigt stor mognad och sådär. Men jag tycker nästan att Sabani, jag är nästan ännu mer förtjust i honom. Nu vet jag att han är lite äldre, så han är 3 år äldre och är väl 22 år gammal då, medan Huysen är 19. Men jag tycker båda de två har gjort det väldigt bra tillsammans. Och sen då Miles Kerkes till vänster. Jag menar, om inte Liverpool kliver in och tar honom, då blir jag förvånad faktiskt, för det känns som att han hade passat perfekt in i Liverpool.
Och där har vi en utsänd i landslaget.
Ja, precis, jag menar, respekterad utsänd dessutom. Ja. Lagkaptenens ord överlag, tänker jag. Så att Szoboszlai säger, du kommer dit i sommar. Okej, säger han.
Exakt, man gör ju som Szoboszlai säger om man är ungersk landslagsspelare.
Så är det ju.
Förstår väl vem som helst. Det får ju vara en utmärkt segue då till nästa namn, för då tar vi oss till Liverpool. Och på tal om vad kaptenen säger, nu var det visserligen Gravenberg, nu limmar inte riktigt den här segwayen, men det var ju, eller det var inte Van Dijk, utan det var Gravenberg som Frimpong, när de sågs på landslagssamlingarna, hälsade genom att prata skaus med Gravenberg. Och det förvånade ju många, och givetvis så var alla såna här IT-caves på sociala medier Frimpong klar för Liverpool. Men det verkar som att Frimpong och Gravenberg är ju väldigt nära vänner sedan tidigare. Frimpong, också en spelare som man inte tänker på, har flyttade till Manchester som 9-åring för att spela då i Manchester Citys akademi. Han är ju liksom uppvuxen i Manchester, antagligen ja, några mil, antagligen bott någonstans där mitt emellan Liverpool och Manchester. Han kan imitera Scouse av sig själv utan att nödvändigtvis vara stå med ett ben i Arne Slotts Liverpool. Även att det inte känns helt osannolikt att det skulle vara en spelare som han tittar på i sommar. Med tanke på att, nu, visst, det är ju helt olika spelartyper, jag förstår det. Men man kommer ju tappa av allt att döma Alexander Arnold på högerbacken. Mm. Frida.
Ja, det hade ju absolut varit ett alternativ. Jag är jättespänd över vad som kommer att ske här nu i sommar med de här kontraktssituationerna. Vi har ju Van Dijk också och Salah givetvis. Och det är nästan märkligt att ingenting har lösts än. Eller att vi kanske inte riktigt då har fått 100% indikationer på vad som egentligen kommer att ske. Det är ju helt klart så att Liverpool saknar. Jag menar, vi såg det nu i ligacupfinalen när Trent Alexander-Arnold var borta. Och sen så var det otur då att Conor Bradley också var skadad. Och Joe Gomez var skadad och så där. Och så att Kwanzaa fick kliva in. Men det märktes ändå att Liverpool led av att inte ha den kreativiteten. till höger som Alexander Arnold bidrar med. Så även om Arne Slott spelar lite annorlunda jämfört med vad Jürgen Klopp gjorde under sin sista säsong och då när Alexander Arnold mer klev in centralt, så tycker jag ändå att han bidrar ju ändå med den här kreativiteten som Liverpool såklart behöver.
Ja, och det jag tror också det var en väldigt bidragande orsak till varför Salah blev så isolerad, för att han behöver ha ett kreativt understöd på den kanten som ju Trent alltid är då, med sitt passningsspel och med hur han rör sig offensivt och kan hitta Salah med de där små insticken, antingen med en längre passning eller i ett kombinationsspel där de hittar varandra. Det blir väldigt mycket lättare för motståndarna att försvara den kanten när Gerald Kwanza spelar istället, som ju är en, liksom en mittback som inte alls har de offensiva kvaliteterna. Så att, och med tanke på att Trent ser ut att försvinna, då behöver man få in mer kreativitet på den kanten. Då kanske man kan spela med täcket så högt uppdraget att man spelar med Frimpong, som ju mer är en höger ytter än en högerback, även om man spelar liksom wingback då i Bundesliga. Så ja, det kanske är vad man behöver.
Tänk tanken då, liksom när Salah har bollen där patenterat på högerkanten och ska bryta in, och istället nu så kommer liksom en Frimpong överlappande framstormandes på kanten. Det kan bli ganska bra.
Inte minst med tanke på hur Salah har utvecklat sitt framspel, vad heter det, assistspel,
passningsfot,
sitt passningsspel säger man faktiskt. Annars är det mycket spelare ut från Liverpool fortfarande. Vi har ju de här tre kontrakten såklart som hänger i luften. Det har pratats mycket om Darwin Núñez senaste tiden, och det har kommit uppgifter från Spanien att Atleti är en av klubbarna som är intresserade av Darwin
Núñez.
Det känns
passande ändå.
Det känns ju, ja, alltså Diego Simeone, om det är någon som vet hur man liksom ska kommunicera med Darwin Núñez, så är det ju en precis lika bindgalen, ja, i det här fallet och argentinare, men jag menar det känns ju som att man vill ju se det här hända.
Är han en uppgradering på Sörlott egentligen? Jag tycker ändå att Sörlott, han gör det alltid bra ändå när han hoppar in.
Alltså, han är inte tillräckligt galen.
Nej, men de har en jättefin anfallsuppsättning, men sen ska vi komma ihåg att det inte är säkert att Antoine Griezmann är kvar i klubben. Alltså.
Nej.
För det finns ändå snack om Los Angeles, att han ändå vill till USA. Jag vet inte om han ska göra nya dokumentärfilmer eller vad han ska göra, men att han ändå överväger att liksom dra till staterna, det har varit en liksom snackis i Spanien. Sen är ju absolut inte Darwin Núñez en rak liksom Griezmann. Jag känner Griezmann.
Det kan man inte
Griezmann
kalla honom.
I Atleti har ju varit så oerhört involverad i spelet, långt ner i banan, långt ut på högerkanten, liksom i uppspelsfasen väldigt viktig.
Ja. Ett nätt litet spelgeni, det är inte vad jag skulle kalla Darwin Núñez.
Sen har ju Cholo har ju förändrat det här laget förr. Han har behövt kasta om och bygga om många gånger och ändå byggt ett lag som är slagkraftigt och fram till typ, ja, en straffmiss eller fram till slutminuter mot Barcelona kan utmana de två största i Spanien. Och man vill ju ändå se ett anfallspar med Julian Laranja Alvarez tillsammans med Darwin Núñez. Det kan bli åka av, och det är nog mardröm för motståndarna att möta. Så har du trotjänaren Korea att kasta in, som ju också är en helt levrad herre. Sörlott, som vet vart målet är också, det är viss del helt levrad. Och sen Diego Simeone junior där, och Giuliano Simeone, som ju verkligen har fått genombrott den här säsongen, som, ja, förutom att han är offensiv, då verkar vara precis som sin pappa på både gott och ont på plan. Så att du har ett ganska liksom älskvärt Atleti lag. Eller älskvärt om man följer dem, inte så älskvärt om man möter dem.
Nej, precis.
Jag hoppas på Darwin också till Atleti, det hade varit jätteroligt.
Ja, hellre det än Saudi som du pratade om i vintras. Det kom väl fram rätt bekräftade uppgifter om att det kom ett bud från Saudi, ja, som man liksom ändå övervägde. Men man kände att nej, vi vill ändå ha kvar Darwin den här. Att han själv skulle ha varit sugen på att lämna också.
Men man får inte beröva oss tittare på Darwin Núñez än. Nej. Det finns så mycket mer att se där. Och det finns sån underhållningsaspekt i det också att se Darwin Núñez, tycker jag.
För även om Saudi har liksom lugnat ner sig lite grann i jakten på liksom spelare, så tittar de ändå på lite andra ålderskategorier nu. Det har ju, för ett par år sedan var det ju väldigt mycket. Ja, men 35 och uppåt. Men Darwin Núñez, för han 25-26. Och nu då, Gabriel från Arsenal har det ryktats mycket om Frida till Al Nassr redan i sommar. Ja, det är väl uppgifter som Arsenal-supporterna avfärdar med all kraft. Och det kan väl inte bli av, eller?
Ja, nej, så jag vet ju inte Gabriel tänker, men jag har väldigt svårt att se det hända. just med tanke på hur bra han har varit den här säsongen. Jag tycker nästan att tidigare säsonger så har jag hållit William Saliba högst och liksom sett det som att det är William Saliba som gör Gabriel bra. Men den här säsongen så har jag nästan tyckt att det är Gabriel som har... Han har varit betydligt lugnare, inte lika... Han har tendens ibland att kliva upp väldigt bryskt på motståndare. Lite onödigt bryskt. Men jag tycker faktiskt att han har slipat till sitt spel ännu mer den här säsongen. Så jag hade blivit väldigt förvånad om det hade skett.
Var det inte inför förra säsongen som det ändå var snack om Gabriel och flytt också? Ganska länge. Jo, till och med var bänkad i början av säsongen stundtals, som man kände att vad är det som för sig går här? Sen så motbevisade han ju de som tvivlade med besked på sättet han hanterat de senaste säsongerna idag. Det finns inte på kartan, tänker jag. Att han skulle checka ut och dra nu. Han är ju allt för bra för det.
Ja, där har vi också ett VM som hägrar framöver. Han vill vara så bra som möjligt till det för att ta hem VM-trofén till Brasilien igen. Det är väl där den hör hemma, eller?
Alltså, till att börja med, jag tror inte det är backlinjen som är problemet, utan då måste ju vissa offensiva stjärnor börja göra samma sak i landslaget som de gjort i klubblaget. Vinicius Junior valde ju att tacka nej till en landslagssamling här innan Ballon d'Or i höstas, inför Ballon d'Or-utnämningen, och vissa menade på att det kanske var för att då kommer man få se vad han gör i landslaget och då kommer han inte vinna någon Ballon d'Or. Det gjorde han inte oavsett. Nej. Men det är fascinerande hur en spelare som varit en av världens absolut bästa i klubblaget inte har gjort någonting i landslaget överhuvudtaget. Så att där han måste ju hitta liksom poletten att trilla ner i landslagströjan för Vinicius Junior om de ska gå, alltså, gå långt.
Han måste kanske peta Rafinha först, vem vet.
Ja, men båda finns ju plats för. Ja. Om säger så att det är nog inga problem.
Stekhet Rafinha, ja.
Det är väl Ballon d'Or-favorit just nu.
Ja, det känns så.
Helt makalös i den här säsongen. Man kan förstå för Hansi Flick gillar honom utifrån hur hårt han kämpar och driver. Och i segern mot Atletico var det ju också han som med en bollvinst då, men liksom helt bizarrt pressspel för att på tilläggstid var uppe och liksom såg till att vinna bollen och la grunden till det som blev mål.
Bielsa-produkten.
Han är helt otrolig att titta på, tycker jag.
Ja, vilken säsong alltså. Vi har också bekräftat Quenda till Chelsea. Vann den dragkampen då från Sporting, var det va?
Jag sitter och väntar på att vi ska ta upp det här, för det är det enda konkreta vi har. Ja. Och som är en ganska stor konkret grej som ändå dykt upp här nu. Med då den väldigt eftertraktade 17-åringen Giovanni Quenda som Ruben Amorim gav chansen i Sporting den här hösten, tagit den med besked, använt sig som en väldigt offensiv höger wingback, fått chansen i portugisiska A-landslaget, och alla har ju tänkt att här kommer ju Amorim vilja ta med sig honom till United, och det har ju varit snack om det också. Men sen bara från absolut ingenstans så dyker Chelsea upp och plötsligt gjort klart med det. Han gör läkarundersökning. Han blir kvar i Sporting nästa säsong.
Typiskt Chelsea.
Ja, men det är inte jätteförvånande alltså att de kliver in och noppar en ung talang.
Ja.
Nej, och så blir han kvar i Sporting, flyttar sommaren 2026 till Chelsea då. Sen var det en annan talang som de också presenterade här, som jag faktiskt har glömt namnet på när jag sitter här, som jag inte har gjort samma intryck i A-laget än. Men han ska ju flytta till Chelsea redan 2025. Tydligen också en del av den här stora dealen de har gjort med Sporting. En klubb som Chelsea fick köpa för inte allt för länge sedan väl.
Ja, just det.
När Todd Bowley kände att, men kan vi inte bara köpa klubben? Finns lite för mycket historia där kanske för att det ska vara rimligt att ni gör det. Kan jag hoppas i alla fall.
Det om det då. Vi har fått lite frågor i vanlig ordning. William skriver: är Leeds tillräckligt starka för att stanna i Premier League om de kliver upp?
Jätteintressant fråga. Framförallt eftersom att vi vet hur det ser ut nu, att det ekonomiska gapet mellan Championship och Premier League, det bara ökar. Samtliga tre nykomlingar åkte ur förra säsongen. Samtliga tre nykomlingar kommer troligtvis åka ut den här säsongen också. Men jag tror väl faktiskt att, om jag nu ska vara lite positiv ändå, att Leeds har rätt så stora chanser att hänga kvar. Sen hänger det såklart på att jag tycker att de har en bra trupp. Jag tycker framför allt att de defensiva positionerna minus målvakt, för jag har aldrig tyckt att Melier har varit tillräckligt bra. Så jag tycker väl att man måste få in en ny målvakt om man ska liksom öka sina chanser att hänga kvar i Premier League i så fall. Men jag tycker i övrigt att det främst är de offensiva positionerna där de behöver förstärka. Så att det är väl klart att det är viktigt att få in rätt värvningar under sommaren, vilket ett sånt lag som Southampton inte lyckades med exempelvis. Men jag tycker väl att sett till den ekonomiska sitsen och plus det här att Leeds har så många investerare och så vidare, och så plus att det är en stor klubb, anrik klubb, en massa supportrar. Jag tycker mig väl ändå se tecken på att Leeds mycket väl kan hänga kvar. Sen problemet är väl att det räcker inte bara att de två andra nykomlingarna ska prestera sämre, utan det krävs oftast att något av de etablerade lagen i Premier League också ska prestera sämre för att en nykomling ska hänga kvar. Så jag säger inte att det kommer bli med mycket i så fall, och de behöver lite tur då med att andra klubbar eventuellt då är formsvaga, men jag tycker de har själva grunden för att klara sig kvar, så kan jag väl knyta ihop säcken.
Ja, så länge och Tanaka fortsätter få briljera på mittfältet där så.
Jag tror att han är en sån spelare som mycket väl kan leverera i Premier League. Alltså jag tycker man ser det att han är väl en av dem som jag inte hade varit orolig för. Men det finns lite andra spelare i laget som jag eventuellt tänker att inte riktigt Premier League-klass på dem. Och det kan ju vara svårt också att avgöra i Championship. Men sen så när de tar steget till Premier League så inser man att oj, krävs lite mer i den här ligan. Men som sagt, grunden finns.
De kommer ju till Stockholm i sommar också.
Just det.
Leeds. Det gör de. Mot Manchester United.
Manchester United, ja. Precis. Det blir spännande. Gott om Leeds.
Spännande att se vilka lag som United ställer upp med, främst skulle jag säga, snarare än vad resultatet i den matchen blir utifrån det första. Mm.
Henrik Leibrat skriver: tror ni intresset för Hugo Larsson bland Europas toppklubbar är som det rapporteras, eller är det Hassan Sättinkaja som är bra på att marknadsföra sina klienter? Jag tror att A och B inte nödvändigtvis utesluter varann i det här fallet.
Nej, så jag tror det är. Där är sanningen, tror jag, att det finns sanningshalt i båda påståendena.
Ja. Det är klart att det finns intresse för Hugo Larsson. Han har etablerat sig i Bundesliga på en position där det skriks från många håll efter nya talanger att slå sig igenom. Med åldern han har och sättet han spelar på, mognaden och att det är en svensk landslagsman redan som verkar ha huvudet på rätt ställe dessutom. Det är ju kvaliteter som det letas efter i alla toppklubbar. Sen är frågan, har han gjort det tillräckligt bra för att få en flytt redan nu i sommar till liksom en, så att säga, en topp 5-klubb i England eller en topp 3-klubb i Italien? Det är jag väl inte helt säker på, men
han har ju chansen att visa upp alltså sig att, nu i Europa League-mötet här med Tottenham, om inte allt för länge.
Verkligen.
Två möten.
Frågan är ett stort steg som är nästa steg. Alltså det är ju svårt att bedöma liksom hur han ser på Eintracht. Är det ett steg upp i hans tycke att gå från, sig Eintracht till Crystal Palace?
Det tror jag inte. För mig inte det ett steg upp.
Nej, ja, inte för mig, men man vet att man har sett den typen av övergångar förut.
Man får kanske bättre betalt, men han kanske inte får spela Europa League.
Det är också en aspekt. Det var bara ett exempel, för att jag vet inte, kommer det vara liksom det allra största liksom crème de la crème av klubbar som är aktuellt att flytta till? Mm. Jag tänker så här, är det otänkbart att se honom flytta till Dortmund på vägen? Eller Bayer Leverkusen?
Det skulle jag inte påstå att det
är. Men det är ju väldigt svårt att veta. Det beror på vilka som är intresserade och vad prisbilderna är också, såklart. Men det blir spännande i alla fall att se vad nästa steg blir för honom. Mm. Och när det blir.
Verkligen. Vi tar en fråga ifrån, vart hade vi det här nu? Danne skriver: vem blir Citys nya målvakt när Ederson lämnar? Ortega håller inte som första spade.
Kobel eller? Om de värvar honom. Gör de det så pass uppenbara att de värvar Kobel, eller kommer de gå för ett mer liksom udda val som man inte har lika mycket koll på sen innan?
Ja, det är frågan alltså.
Alltså de, om de tittar liksom, det är inte helt otänkbart att de tar någon, så här, typ plocka Karnesecchi från Atalanta eller något sånt där och tar något val som inte är lika household som Kobel ändå får anses vara. Eller sätter de på Ortega, vilket ju inte heller är helt otänkbart. Det enda jag har väldigt svårt att se är att Ederson ska vara kvar ännu en vända.
Det heller. Ja, det är så himla intressant det här med målvakter, och särskilt nu i den här tiden, för att målvakter, det är så svårt att få hela paketet. Alltså antingen får du en målvakt som är extremt duktig med fötterna, kanske brister lite då mellan stolparna, Eller tvärtom då, att man har en målvakt som är jätteduktig på att rädda skott. Bell hade inte lika duktig på att bygga upp spel. Och för Guardiola är det ju helt klart så att det är väldigt viktigt att han har en målvakt som kan slå assist. Som Ederson faktiskt gör på rekordnivå i Premier League. Så att, ja, det är ju just det där då, var hittar man den... Var hittar man den målvakten? Jag tror egentligen att det kan bli vem som helst när det handlar om Guardiola. Att de kan hitta vilken obskyr målvakt som helst så länge han passar in i hans sätt att spela fotboll på. Det
kan vara liksom Zion Suzuki som dyker upp från ingenstans. Det har det varit väldigt mycket snack om United om inte annat tidigare. Så att...
Vad heter han, den unga målvakten i Toulouse som det var massa snack om?
Du är inte på liksom Isak Pettersson-tiden när han var i Toulouse. Det är det jag tänker på automatiskt här.
Nej, men han är väldigt ung tror jag. 20-21 år gammal bara. Men,
annars får man plocka in Victor Johansson. Gör det ju svinbra i Stoke. Mm. Bournemouth sägs ju vara intresserad av Victor Johansson. Så att, ja, det är ändå några...
Även Keller, va?
Ja, precis. Det kom också uppgifter om det. Att de håller koll.
Ja, för de har ju Kepa på lån just nu då från Chelsea. Det är väl någonstans måste man ju lägga de här skysenpengarna som kommer in.
Du kan inte bara hugga fast att han ska lämna nu. Jo, men tänk så ta Bournemouth för en Europaplats. Det kanske lockar att stanna då.
Ja, fast sen kommer Real Madrid och Liverpool och säger hej. Och då kanske det inte lockar lika mycket.
Vadå? Vad stanna, menar ni? Vitality Stadium. Underbart. Spela in för 11 000 personer.
Ja. Nu lät vi för liksom vad heter det, nonchalerande mot Bournemouth. Det är jag helt övertygad med ingen av oss.
Nej, jag balanserade ju upp det här. Jag menar allvar. Jag tycker att Vitality Stadium är underbart.
Johan Garcia till City kanske, spanjolmålvakten.
Ja.
Ett sånt namn skulle mycket väl kunna bli också, för det är inte ofta man ser de stora drakarna flytta i målvaktsväg. Ja, vi får se.
Googla för fullt efter Toulouse-målvakterna som jag inte kommer på namnet på, men det lyckades inte.
Chevalier i Lille.
Ja, alltså den trippelräddningen han gjorde härom veckan. Den kan man googla, höll jag på att säga, om man har tid över.
En bra burväktare. Mm. Kan man lugnt konstiga.
Guilherme Restes heter han i Toulouse. Han är född 2005, så att han har precis fyllt 20. Hållit 9 nollor den här säsongen. Väldigt spännande målvakt. Jag vet inte mer om honom är så, men att en målvakt har pratats om ett tag. Hörde ni, det var allt vi hann från Sillypodden den här torsdagen. Nu är det landslagsuppehåll, men nästa vecka, för er som gillar när kulan är i luften i det här landet, Allsvenska podden drar igång nästa vecka inför den allsvenska premiären som nu bara är ungefär 10 dagar bort. Nej, inte ens det. 8 dagar bort är den.
Mm. Och nu med trumvirvel, Patrik Fyk!
Ska ni prata mycket superettan då också? Eller hur funkar det? Ja, men
varför
den
då?
Är väl minst lika intressant liga, höll jag på att säga. Men det får man inte glömma bort.
Ja, för att Trelleborg är där. Det är så vi jobbar.
Ja, men Trelleborg är någonting bra på gång. Jag vill bara flika in det, så att alla vet.
Mm. Så att alla vet. Trelleborg har något bra på gång. Trelleborg har något bra på gång, citat Frida Fagerlund. Yes. Ja, vi tror på dig. Som sagt, Allsvenska podden drar igång på tisdag nästa vecka. Och sen så kör vi, så är... den kulan i luften, det ska också bli väldigt spännande. Vilket vårtecken.
Verkligen.
Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Ger vi oss ut i våren. Det är ju trots allt vårdagjämning idag.
Det är 18 grader sol här. Ja. Otroligt.
Ja, riktigt, riktigt så varmt är det inte här.
Det är det inte här.
Vi tar våra 8 grader och sol och njuter hela vägen. inte i helgen. Ja, hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
You think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.